Inlagt i stengolvet fanns en gyllene sol och dess krusade strålar var de enda böjda linjerna inom synhåll. Väggarna kantades av höga speglar i strama guldramar och den djupa takfrisen bestod av gyllene trianglar som låg omlott likt fjäll. På ömse sidor om den gyllene solen stod kraftigt förgyllda stolar vända mot varandra i två rader, vilka var lika raka och stela som stolarnas höga ryggstöd. Rand satt på en annan stol med dubbelt så mycket förgyllning och dubbelt så högt ryggstöd, placerad på ett litet podium som också det var klätt med guld. Han var klädd i en röd sidenrock med guldbroderier och det snidade sjönsenspjutet vilade på hans arm. Han såg ut som en kung som att döma av hans mörka min var beredd att begå ett mord. Hon satte händerna i sidorna. Shomara säger att du ska tvätta öronen nu med detsamma, unge man, sa hon, och han tittade upp med ett ryck. Hans min, en blandning av förvåning och irritation, varade ett ögonblick. Sen klev han ner från stolen med ett flin och slängde in spjutspetsen under stolen. Vad i ljusets namn har du haft för dig? Med långa kliv kom han fram till henne, tog henne om axlarna och vände henne mot den närmsta av speglarna. Hon kunde inte låta bli att rycka till, så hon såg ut. Dammet som hade letats in genom sjalens tyg. Nej, tillsammans med hennes svett var det snarare gyttja nu. Låg i ränder längs hennes kinder och hade formats till virvlar i pannan där hon hade försökt torka med näsduken. Jag ska säga till Shomara att skicka efter lite vatten, sa han med torr röst. Hon tror kanske att det är till mina öron. Hans flin var helt outhärdligt. Det behövs inte, sa hon med så stor värdighet hon förmådde uppbåda. Hon tänkte inte tvätta sig medan han stod och tittade på. Istället tog hon fram den redan lortiga näsduken och försökte snabbt gnugga bort det värsta. Du ska träffa Corinne och de andra snart. Jag behöver väl knappast tala om för dig att de är farliga. Det tror jag att du just gjorde. De kommer inte allihop. Jag sa att de inte fick vara fler än tre. Så det blir bara tre som kommer. Hon såg i spegeln hur han la huvudet på sned som om han lyssnade på någonting. Ja, tre stycken klarar jag, om de inte är för starka. Plötsligt märkte han att hon tittade. Fast det är klart, om någon av dem är Mogedin med peruk eller Samurag så kan det hända att jag ligger illa till. Rand, du måste ta det här på allvar. Näsduken gjorde inte stor nytta. Till sist spottade hon på den med största motvilja. Det fanns dessvärre inget värdigt sätt att spotta i en näsduk. Jag vet hur stark du är, men de är Aesir. Du kan inte uppföra dig som om de vore bondkvinnor. Även om du tror att Alviarin ska lägga sig på knä vid dina fötter, så är de här kvinnorna hitsända av Elaida. Du ska inte tro att hon tänker göra någonting annat än att försöka sätta koppel på dig. Du borde skicka dem härifrån, så enkelt är det. Och lita på dina vänner som gömmer sig någonstans, frågade han lent, alldeles för lent. Det gick inte att göra någonting åt hennes ansikte. Hon borde ha låtit honom skicka efter tvättvattnet. Men nu kunde hon inte be om det, inte efter att först ha vägrat. Du vet att du inte kan lita på Elaida, sa hon medan hon vände sig mot honom. Hon mindes vad som hade hänt förra gången och ville inte ens nämna Aesirna i Shalidar. Det vet du. Jag litar inte på någon Aesir. Det fanns en tvekan i hans röst, som om han hade börjat säga ett annat ord. Men hon kunde inte begripa vad det skulle vara. Kommer att försöka utnyttja mig? Och jag kommer att försöka utnyttja dem. En vacker cirkel, inte sant? Om hon någonsin hade övervägt att släppa honom i närheten av Aesirna i Shalidar så fick hans blick henne att överge den tanken nu. Den var så hård och kall att hon rös inombords. Kanske om han blev tillräckligt arg, om hans möte med Corinne gick tillräckligt illa för att få dem att återvända till tornet tomhänta, ensamma. Om du tycker den är vacker så är den väl det. Du är ju trots allt draken återfödd. Nåväl, eftersom du nu tänker genomföra det här kan du lika gärna göra det på rätt sätt. Kom bara ihåg att de är Aes Sedair. Till och med en kung lyssnar på Aes Sedair med respekt, även om han inte håller med om vad de säger. Och även en kung skulle ge sig av till Taer Valon på en timmas varsel om han blev kallad. Det skulle till och med storfurstarna i Tyr, till och med Pedro Nile. Den eländige karn flinade åt henne igen, eller visade i varje fall tänderna. Resten av hans ansikte var hårt som en flodsten. Jag hoppas att du lyssnar på vad jag säger. Jag försöker hjälpa dig. Fast inte på det sätt som han trodde. Om du tänker utnyttja dem kan du inte få dem att skjuta rygg som arga katter. Att du är draken återfödd kommer inte att imponera mer på dem än på mig, trots dina rockar och troner och din befängda spira. Hon kastade en hånfull blick på den tofsprydda spjutspetsen. Ljus, den fick det att krypa i henne. De tänker inte falla på knä så fort de ser dig, vilket sannligen inte kommer att skada dig. Du skulle inte dö av att vara hövlig heller. Böj på din styva nacke. Det är inte kryper i att visa tillbörlig vördnad, lite ödmjukhet. Tillbörlig ödmjukhet, sa han tankfullt. Med en suck skakade han dystert på huvudet och drog handen genom kalufsen. Jag antar att jag inte kan prata med en Aes Sedair på samma sätt som jag pratar med någon furste som Smith Ränker bakom ryggen på mig. Det är ett gott råd, Egwene. Jag ska försöka. Jag ska vara anspråkslös som en liten mus. Hon försökte att inte se jagad ut och gned sig i ansiktet igen för att dölja sin bestörta min. Det kändes som om hennes ögon skulle tränga ut ur sina hålor. I hela hennes liv hade han bara stuckit ut hakan och gjort tvärtom så snart hon påpekat vad han borde göra. Varför måste han välja att börja ta reson just nu? Fanns det någonting som var bra med situationen som den var nu? Det skulle åtminstone inte göra honom illa att visa lite respekt. Även om sändebudet kom från Elaida så blev hon upprörd vid tanken på att någon skulle vara oförskämd mot en Aes Sedair. Fast nu ville hon att han skulle vara oförskämd, så arrogant som han någonsin varit. Det tjänade ingenting till att försöka rätta till misstaget nu. Han var inte dum, bara fruktansvärt irriterande. Var det allt du kom för att säga? Frågade han. Hon kunde inte gå än. Det fanns kanske en möjlighet att ställa allt till rätta, eller i varje fall försäkra sig om att han inte var fårskallig nog att följa med till Taer Valon. Vet du att en av havsfolkets vågfruar finns på ett skepp ute på floden? Bränningen heter det. Det var ett ämne så gott som något att byta till. Hon kom för att träffa dig, och vad jag förstår börjar hon bli otålig. Detta hade hon hört från Gawain. Arian hade själv rott ut för att ta reda på vad ett havsfolksfartyg gjorde så här långt in i landet och hade vägrats tillåtelse att komma ombord. När hon kom tillbaka hade hon varit på ett humör som skulle ha kallats för ursinnigt raseri hos en kvinna som inte var Aes Sedair. Egwene hade sina misstankar om varför de var här, men de tänkte hon inte avslöja för Rand. För en gångs skull kunde han gott få träffa någon utan att vänta sig att de skulle buga sig för honom. Athen Mir är visst överallt. Rand slog sig ner på en av stolarna. Av någon anledning såg han road ut, men hon kunde svära på att det inte hade med havsfolket att göra. Berylaine säger att jag borde ta emot denna Harin Din Togara två vindar. Men om hennes humör är som Berylaine säger kan hon få vänta. Jag har nog av arga kvinnor just nu. Det var nästan en tråd att nysta i, men inte riktigt. Det kan jag verkligen inte förstå. Du har ju alltid haft ett sånt vinnande sätt. Genast önskade hon att hon kunnat svälja ner orden igen. De uppmuntrade honom bara till vad hon inte ville att han skulle göra. Han satt där med rynkad panna och verkade inte ha hört henne alls. Egwene, jag vet att du inte tycker om Berylane, men det har väl inte gått längre än så. Jag menar, du gör så bra ifrån dig med att spela ale att jag kan föreställa mig hur du bjuder upp henne till spjutdansen. Hon var bekymrad över någonting, orolig, men ville inte säga vad det var. Kvinnan hade förmodligen hittat en man som sagt nej till henne. Det skulle vara nog för att skaka grundvalarna för Berylanes värld. Jag har inte sagt ett dussin ord till henne sedan Tears klippa. Och inte många fler då. Rand, du tror väl inte? En av dörrarna öppnades precis så att Samara kunde slinka in och hon skyndade sig att stänga den igen bakom sig. Aesedena är här, Kar Akarn. Rand vände ett stenhårt ansikte mot dörren. De skulle inte komma ännu på en... Så de vill överrumpla mig. De måste lära sig vem som bestämmer här. Just då brydde sig inte Egwene om ifall de så försökte överraska honom i bara underbyxorna. Alla tankar på Berylane var bortblåsta. Samara gjorde en liten gest som kunde vara ett uttryck för medlidande. Hon brydde sig inte om det heller. Rand kunde hindra dem från att ta henne med om hon bad honom. Det enda det skulle betyda var att hon från och med nu måste hålla sig i närheten av honom så att de inte kunde skärma av och släpa iväg henne så snart hon satte sin fot ute på gatan. Det enda det skulle betyda var att hon måste be honom om hans beskydd. Valet mellan det och att bli skeppad tillbaka till tornet i en säck var så hemskt att hon fick ont i magen. Till att börja med skulle hon aldrig bli Aesedé om hon måste gömma sig bakom honom. Och dessutom fick blotta tanken på att gömma sig bakom någon det att skära i henne. Det var bara det att nu var Aesedéna här, precis utanför dörren. Och inom en timme kunde hon ligga i den där säcken. Hon tog djupa, långsamma andetag men lyckades ändå inte lugna sina nerver. Rand, finns det någon annan väg ut härifrån? Om inte måste jag gömma mig i ett av de andra rummen. De får inte veta att jag är här. Rand. Rand, lyssnar du på mig? Han talade, men definitivt inte till henne. Du är där, viskade han hest. Det vore ett alldeles för stort sammanträffande att du skulle komma att tänka på det just nu. Han stirrade ut i luften med en min som utstrålade raseri och kanske rädsla. Svara, bränner mig. Jag vet att du är där. Egwene fuktade läpparna med tungan innan hon hann hejda sig. Samara kanske kunde titta på honom med någonting som kunde beskrivas som moderlig oro och utan att han ens la märke till det. Men det vred sig i magen på Egwene. Så plötsligt kunde han inte ha blivit galen. Det kunde han bara inte. Men för en liten stund sedan hade han sett ut som om han lyssnade på en röst hon inte kunde höra. Och kanske hade han svarat på den då också. Hon mindes inte att hon hade rört sig, men medans höll hon handen tryckt mot hans panna. Ninive sa alltid att man först skulle känna efter om patienten hade feber, fast vad det skulle tjäna till nu, om hon bara vetat det minsta lilla om att hela. Fast det skulle inte heller vara till någon nytta, inte om han var... Rand, mår du riktigt bra? Han kom till sans igen, skyggade undan för hennes hand och tittade misstänksamt på henne. I nästa ögonblick var han på fötter, höll henne hårt om armen och nästan släpade iväg henne genom rummet så snabbt att hon höll på att snubbla över kjolen när hon försökte hinna med. Stå precis här, befallde han rappt efter att ha placerat henne bredvid podiet. Sen backade han undan. Hon gned sig om armen så energiskt att han inte kunde missa det och började följa efter honom. Men insåg aldrig hur starka de var. Så var det till och med Gowin ibland. Men när det var han gjorde det egentligen ingenting. Vad tror du? Stilla. Med förargad röst till och han. Bränna honom. Det verkar som om det fladdrar om du rör dig. Jag ska fästa dig vid golvet. Men du kan fortfarande inte hoppa omkring. Jag vet inte hur stort jag kan göra det, och det hinner vi inte ta reda på nu. Somara gapade stort, men skyndade sig att stänga munnen. Fästa vad vid golvet? Vad var det han pratade? Hon begrep det så plötsligt att hon glömde undra vad det var för han som Rand pratade om. Rand hade vävt Sidin runt henne. Hon spärrade upp ögonen. Hon andades för snabbt men kunde inte sluta. Hur nära var väven? Allt hennes förnuft sa henne att smittan inte kunde sippra ut ur flödena han ledde. Han hade vidrört henne med Sidin förut. Men den tanken gjorde om något bara saken värre. Hon drog instinktivt ihop axlarna och höll kjolen intill kroppen. Vad har du gjort? Hon var mycket stolt över sin röst. Den var kanske en aning ostadig, men inte det minsta lik det tjut hon egentligen ville ge ifrån sig. Titta i spegeln där, skrattade han. Skrattade? Trumpet löd hon honom och flämtade till. I det silverna glaset såg hon den förgyllda stolen på sitt podium och lite av resten av rummet, men inte sig själv. Jag är osynlig, viskade hon. Moraine hade en gång gömt dem alla bakom en skärm av Sidar. Men hur hade han lärt sig det? Mycket bättre än att du gömmer dig under min säng, sa han, vänd mot luften, en dryg handsbredd till höger om hennes huvud. Som om det någonsin skulle ha fallit henne in. Jag vill att du ska se hur respektfull jag kan vara. Dessutom fortsatte han med allvarligare röst. Kanske du ser någonting som jag missar. Kanske kan du till och med tänka dig att berätta det för mig. Med ett strävt skratt tog han sig upp på podiet med ett språng, plockade upp spjutspetsen med tofsarna och satte sig. Släpp in dem, Somara. Låt Vita tornets beskickning träda inför draken återfödd. Hans skeva leende gjorde Egwene nästan lika illa till mot som närheten till Sidin. Hur nära var den fördömda väven? Somara försvann ut och strax därpå slogs båda dörrarna upp på vid gavel. En fyllig, värdig kvinna som bara kunde vara Corinne gick i täten, klädd i mörkblå långklänning. Ett steg bakom henne kom Nishun i en osmyckad klänning av brunt ylle och en Aishidé med korpsvart hår och grön sidenklänning. En söt kvinna med runt ansikte och fyllig, pockande mun. Egwene önskade att Aishidé alltid varit klädda i sin egen Ayas färg. Vita systrar gjorde det så snart tillfälle gavs. För vilken Aya denna kvinna än tillhörde trodde Egwene inte att det kunde vara gröna. Inte med den hårda blick hon gav Rand så snart hon kommit in i rummet. Hennes förakt doldes nästan bakom ett kyligt lugn och doldes kanske helt för någon som inte var van vid Aesir. Skulle Rand se det? Kanske inte. Han verkade koncentrerad på Corinne, vars anlete var fullkomligt outgrundligt. Nishun registrerade naturligtvis allting med fågelaktigt irrande blick. Nu var Egwene glad över den skrud han vävt åt henne. Hon började torka ansiktet med näsduken som hon fortfarande hade i handen, men så stelnade hon till. Han hade sagt att han skulle fästa skärmen vid golvet. Hade han gjort det? Ljus. Hon kunde stå där naken för allt vad hon visste. Om det inte vore för att Nishuns blick gled förbi henne utan att stanna. Svetten droppade ner för Egwens kinder. Den formligen forsade. Brände honom. Hon skulle ha varit fullständigt nöjd med att gömma sig under hans säng. Bakom Aishidéerna kom ytterligare ett dussin kvinnor med enkla kläder och grova linnemantlar hängande ned från axlarna. De flesta var kraftigt byggda, men de kämpade med två stora kistor vars polerade mässingshandtag var präglade med Tarvalons låga. Tjänstekvinnorna ställde ner kistorna med hörbara suckar av lättnad och gned sig förstulet om ryggarna och fingrarna medan dörren stängdes bakom dem. Corinne och de andra neg, alla tre på precis samma gång men inte särskilt djupt. Rand hade lämnat stolen innan de hunnit räta på sig. Sidars glöd omgav Aesir. ett gemensamt sken för alla tre. De hade länkat sig samman. Egwene försökte komma ihåg vad hon hade sett, hur de hade gjort det. Trots glöden var deras yttre lugn orubbat när Rand gick förbi dem för att mönstra tjänstekvinnornas ansikten i tur och ordning. Vad hade han? Naturligtvis. Han kontrollerade att ingen av dem hade en ACDs tidlösa ansikte. Egwene skakade på huvudet, men stelnade sen igen. Han var en dåre om han trodde att det skulle räcka. De flesta var för åldrade. Inte nödvändigtvis gamla, men det gick att bestämma deras ålder. Men två var unga nog att kunna vara nyblivna Aesir. Det var de nu inte. Egwene kunde bara förnimma förmågan hos de tre Aesirna, och hon var tillräckligt nära. Men han kunde omöjligen avgöra det bara genom att titta. Han lyfte hakan på en stadig ung kvinna med fingret och log mot henne. Var inte rädd, sa han mjukt. Hon svajade som om hon skulle svimma. Med en suck svängde Rand runt på hälen. Han tittade inte på ACD:erna när han passerade dem. Ni ska inte leda kraften i min närhet, sa han med bestämd ton. Släpp den. Nishun fick en tankfull min en kort stund, men de båda andra såg bara lugnt på när han satte sig igen. Rand gned sig om armen. Egwene hade varit med när han lärt sig vad krypningen i huden innebar och tog till orda igen, nu med hårdare tonfall. Jag sa att ni inte ska leda kraften i min närhet, eller ens omfamna Saidar. Ögonblicket töjdes ut medan Egwene bad tyst. Vad skulle han göra om de höll kvar vid urkällan? Försöka skärma av dem? Att skära av en kvinna från Saidar när hon väl omfamnat den var mycket svårare än att skärma av henne innan hon gjorde det. Hon var inte säker på att ens han skulle klara att göra det med tre kvinnor och länkade till på köpet. Och än värre, vad skulle de göra om han försökte med någonting? Glöden slocknade och hon lyckades nätt och jämnt hålla tillbaka en lättad suck. Det han gjort fick henne visserligen att bli osynlig, men det var tydligt att det inte hindrade ljud. Det var mycket bättre. Rand log mot dem allihop, men inte med ögonen. Låt oss börja om från början. Ni är hedrade gäster och ni kom just in. De förstod naturligtvis. Han hade inte bara gissat. Corinne stelnade till en aning och den svarthåriga kvinnan spärrade rent av upp ögonen lite grann. Nishun nickade bara för sig själv medan hon förde in ännu en anteckning i sin tankebok. Egwene hoppades desperat att han skulle vara försiktig. Nishun skulle inte missa någonting. Med en tydlig ansträngning tog sig Corinne samman, slätade till klänningen och var mycket nära att rätta till en sjal som hon inte hade på sig. Jag har äran, förkunnade hon med klangfull stämma, att vara Corinne Saldane ACD, ambassadör från Vita tornet och emissarie för Elaida Du Arini Arroyan, sigillens väktarinna, den ärmelintronande. Hon gav de båda andra något mindre överdådiga presentationer, men med hela hederstiteln ACD. Kvinnan med den hårda blicken var Galina Gaspan. Jag är Rand Althor. Enkelheten i hans presentation stod i skarp kontrast mot deras. De hade inte sagt någonting om draken återfödd och inte han heller. Men genom själva utelämnandet tycktes titeln fara genom rummet som en svag viskning. Corinne tog ett djupt andetag och rörde huvudet som om hon hört denna viskning. Vi har kommit för att framföra en inbjudan till draken återfödd. Den ärmelintronande äger full kännedom om att tecken har givits och profetior har nått sin uppfyllelse. Att hon fortsatte med sin djupa, mjuka stämma och kom strax fram till kärnan. Att Rand borde följa med dem. Med all tillbörlig ära till Vita tornet. Om han godtog denna inbjudan erbjöd Elijah inte bara tornets beskydd utan därtill hela dess myndighet och inflytande till hans stöd. Det siliga anförandet varade ännu ett tag innan hon avslutade med: och som ett tecken på detta har den ärmelintronande sänt denna anspråkslösa gåva. Hon vände sig mot kistorna och lyfte handen, men tvekade sedan med antydan till en grimas. Hon måste upprepa gesten 2 gånger innan tjänarna förstod och öppnade de mässingsbeslagna locken. Tydligen hade hennes ursprungliga avsikt varit att slå upp dem med hjälp av Shaidar. Kistorna var fulla av skinnpåsar. Efter ännu en gest, hårdare den här gången, började kvinnorna knyta upp dem. Egwen svalde en flämtning. Undra på att tjänstekvinnorna fått kämpa med kistorna. Ur de öppnade påsarna rann mynt av alla storlekar. Gnistrande ringar, glittrande halsband och oinfattade ädelstenar. Även om resten av påsarna bara innehöll slagg var redan detta en hel förmögenhet. Rand lutade sig tillbaka på den tronliknande stolen och betraktade kistorna med någonting som närmade sig ett leende. Eisedena iakttog honom med orubbliga miner, men Egwen tyckte sig spåra en glimt av belåtenhet i Corines ögon och en svag ökning av föraktet på Galinas fylliga läppar. Nesun. Det var Nesun som innebar den verkliga faran. Plötsligt slogs locken igen utan att någon rörde vid dem, och tjänstekvinnorna hoppade undan utan att hålla tillbaka sina förskräckta utrop. Eisedena stelnade till och Egwen bad lika ihärdigt som hon svettades. Hon ville att han skulle vara arrogant och en smula oförskämd, men bara så mycket att de blev irriterade, inte så att de skulle vilja stilla honom på ort och ställe. Plötsligt insåg hon att han hittills sannligen inte varit anspråkslös som en mus. Han hade aldrig tänkt vara det. Karn hade bara lurat henne. Om hon inte varit så rädd att knäna darrade skulle hon ha gått rakt fram till honom och gett honom en örfil. En ansenlig mängd guld, sa Rand. Han verkade avslappnad och log nu med hela ansiktet. Guld har jag alltid användning för. Egwen blinkade. Han lät nästan girig. Corine besvarade hans leende med ett eget, och nu var hennes min öppet självbelåten. Den ärmelintronande är naturligtvis synligen generös när ni kommer till Vita tornet. När jag kommer till Vita tornet, avbröt Rand henne som om han tänkte högt. Ja, jag ser fram emot den dag då jag står i tornet. Han böjde sig fram med armbågen mot knät och dragspiran dinglande i ett löst grepp. Det kommer att ta ett litet tag, förstår ni. Jag har åtaganden som jag måste uppfylla först. Här, i Andor och annorstädes. Corines min stelnade ett kort ögonblick, men hennes röst förblev lika mjuk och len som någonsin. Vi har verkligen ingenting att invända mot några dagars vila innan vi anträder återfärden till Tar Valon. Till dess vill jag föreslå att någon av oss förblir i er närhet för att kunna ge råd om ni så skulle önska. Vi har naturligtvis hört talas om Moraines tragiska frånfälle. Jag kan inte erbjuda mina egna tjänster, men Shun och Galina skulle med glädje ta på sig den uppgiften. Rand betraktade de båda Eisedena med tankfull min och Egwen höll andan. Återigen verkade det som om han lyssnade på någonting eller lyssnade efter någonting. Nesun mönstrade honom lika öppet som han granskade henne. Galina strök sig omedvetet över kjolen med fingertopparna. Nej, sa han slutligen och lutade sig tillbaka med armarna på stolens armstöd. Han fick den att se mer tronlik ut än någonsin. Det kanske inte är tryggt. Jag vill inte riskera att någon av er får ett spjut i sidan av misstag. Corine öppnade munnen, men han fortsatte. För er egen säkerhet bör ingen av er komma närmare mig än ett mils steg utan tillstånd. Det vore bäst om ni håller er på samma avstånd från palatset också, om ni saknar tillstånd. Ni ska få veta när jag är redo att följa med er, det lovar jag. Men ens var han på fötter. När han stod på podiet var han så lång att Echidena måste böja nacken för att se på honom. Och det var tydligt att de tyckte lika lite om det som om hans restriktioner. Tre ansikten, uthuggna i sten, blickade upp mot honom. Jag ska låta er återgå till er vila nu. Ju snabbare jag kan ordna upp vissa saker, desto snabbare kan jag fara till tornet. Jag sänder bud när jag kan träffa er igen. De tyckte inte om att bli avfärdade så snabbt, eller att bli avfärdade alls. Echidjer var vana vid att själva avgöra när en audiens var över. Men det fanns inte mycket för dem att göra, annat än att upprepa sina minimala nigningar med ett missnöje som hotade att bryta igenom deras upphöjda lugn. När de vände sig om för att gå sa Rand som i förbigående: Jag glömde ju att fråga. Hur står det till med Alviarin? Hon mår bra. Ett ögonblick stod Galina med öppen mun och stora ögon, tydligen själv överraskad över att ha talat. Corinne verkade vara på vippen att ta tillfället i akt att säga mer, men Rand stod på podiet med klart otålig hållning. När de hade gått steg han ner med sitt avhuggna spjut i handen och stirrade på dörrarna som stängts bakom dem. Egwene förspillde inte ett ögonblick utan stegade genast fram till honom. Vad är det för spel du spelar, Randall Thor? Hon hade hunnit ta ett halvdussin steg innan en skymt i spegeln talade om för henne att hon just passerat genom hans väv av Sidin. Hon hade åtminstone inte märkt när den rörde vid henne. Nå? Hon är en av Alviarins anhängare, sa han tankfullt. Galina. Hon är en av Alviarins vänner. Det kan jag slå vad om. Hon ställde sig framför honom med en fnysning. Du skulle förlora din insats och sticka dig i foten med en hög gaffel på köpet. Galina är en röd syster, så sant jag någonsin sett den. Därför att hon inte tycker om mig. Han såg på henne nu och hon önskade nästan att han inte gjort det. Därför att hon är rädd för mig. Han varken grimaserade eller blängde på henne, bara tittade. Men hans ögon verkade dölja en vetskap som hon saknade. Det var någonting hon avskydde. Hans leende dök upp så plötsligt att det fick henne att blinka. Egwene, vill du att jag ska tro att du kan avgöra en kvinnas aja utifrån hur hon ser ut? Nej, men hur som helst kan till och med röda systrar komma att följa mig så småningom. De känner profetian lika väl som någon annan. Det ofläckade tornet rämnar och böjer knä inför det förgätna tecknet. Det skrevs innan det fanns något vita tornet. Men vad skulle annars det ofläckade tornet kunna vara? Och det förgätna tecknet? Min fana, Egwene, med Echidenas ursprungliga symbol. Bränne dig, Randall Thor. Svordomen kom inte så lätt som hon skulle ha önskat. Hon var inte van vid att uttala sådana ord. Ljuset bränner dig. Du kan inte på allvar fundera på att följa med dem. Det kan du bara inte. Han visade tänderna i en road grimas. Road? Gjorde jag inte vad du ville? Vad du sa till mig och vad du ville? Hon pressade indignerat ihop läpparna. Det var illa nog att han visste om det, men att kasta det i ansiktet på henne var bara oförskämt. Rand, var snäll och lyssna på mig. Elida... Frågan är hur du ska komma tillbaka till tälten utan att de får veta att du var här. Jag utgår från att de har spioner i palatset. Rand, du måste... Vad tror du om att följa med i en av de stora tvättkorgarna? Jag kan låta ett par jungfrur bära den. Hon var nära att slå ut med händerna i vanmakt. Han var lika ivrig att bli av med henne som med Isidena. Tack så mycket, men mina egna fötter duger alldeles utmärkt. En tvättkorg. Jag skulle inte behöva oroa mig alls om du talade om hur du tar dig hit från Camlin när helst du önskar. Hon begrep inte varför det skulle svida så att fråga om det, men det gjorde det. Jag vet att du inte kan lära mig det, men om du berättar hur du bär dig åt kanske jag kan lista ut hur man ska göra med Sidar. Istället för att komma med något skämt på hennes bekostnad, vilket hon varit beredd på, tog han änden på hennes sjal i båda händerna. Väven, sa han. Camlin, fortsatte han, och gjorde ett tält av ylletyget med ett finger. Och Caraine. Ett finger på andra handen bildade ännu ett litet tält, och så förde han ihop dem båda. Jag böjer väven och borrar ett hål från den ena platsen till den andra. Jag vet inte vad det är jag borrar genom, men det finns inget utrymme mellan den ena änden av hålet och den andra. Han släppte sjalen. Är det till någon hjälp? Hon bet sig i läppen och blängde surt på sjalen. Det var inte till någon hjälp alls. Blotta tanken på att slita hål i väven gjorde henne lätt illamående. Hon hade hoppats att det skulle likna en sak som hon hade kommit på när det gällde Tal Aaron Riord. Inte för att hon hade för avsikt att någonsin använda det förstås. Men hon hade haft så mycket tid att fördriva och de visa beklagade sig ideligen över att Eichedena frågade hur man gjorde för att komma dit kroppsligen. Hon trodde att det skulle gå genom att skapa. En likhet var det enda ord hon kunde komma på för att beskriva det. En likhet mellan den verkliga världen och dess avbild i drömvärlden. Då borde man få en plats där det skulle gå att helt enkelt stiga ut ur den ena och in i den andra. Om Rands sätt att färdas ens hade påmint om det skulle hon ha varit villig att försöka. Men detta. Sidar gjorde vad man önskade så länge man kom ihåg att kraften var oändligt mycket starkare än man själv och måste ledas med varsam hand. Försökte man tvinga den att göra fel saker kunde man vara död eller utbränd innan man ens hann skrika. Rand, är du säker på att det inte på något sätt går ut på att göra saker likadana? Eller... Hon visste inte hur hon skulle formulera det. Men han skakade hur som helst på huvudet innan hon hunnit tystna. Det låter mer som att ändra vävens mönster. Jag tror att jag skulle slitas i bitar om jag ens försökte. Jag borrade ett hål. Han stötte mot henne med fingret för att illustrera. Nåväl, det tjänade ingenting till att gå vidare på det spåret. Hon rättade irriterat till sin sjal. Rand, när det gäller havsfolket. Jag vet inte mer än jag har läst. Det gjorde hon visst, men det tänkte hon inte berätta för honom. Men det måste vara någonting viktigt om de kommit så här långt för att träffa dig. Ljus, muttrade han frånvarande. Du hoppar omkring som en vattendroppe på en stekel. Jag ska ta emot dem när jag hinner. Han gned sig i pannan och hans ögon verkade inte se någonting. Sen blinkade han och såg henne igen. Tänker du stanna här tills de kommer tillbaka? Han ville verkligen bli av med henne. När hon hunnit till dörren stannade hon upp, men han var redan på väg bort genom rummet med händerna knutna bakom ryggen, pratande för sig själv. Hans röst var låg, men hon urskilde ändå några ord. Var gömmer du dig, bränner dig? Jag vet att du är där. Med en rysning öppnade hon dörren och klev ut. Om han verkligen redan höll på att bli galen fanns det ingenting att göra åt det. Hjulet vred sig efter eget skön och man fick godta den väv som spanns fram. När hon kom på sig själv med att snegla på tjänarna i korridoren och undra vilka av dem som var HD-spioner tvingade hon sig att sluta. Hjulet vred sig efter eget skön. Efter en nick till Somara rätade hon på ryggen och gjorde sitt bästa för att inte rusa iväg till närmsta tjänaringång som en skrämd mus. Det sades inte mycket när Arwelins finaste täckvagn rullade bort från solpalatset följd av vagnen som hade forslat kistorna och nu endast var tjänstekvinnorna och kusken. Inne i vagnen satt Nessun med båda händernas fingertoppar mot varandra och trummade lätt med dem mot läpparna. En fascinerande ung man. Ett fascinerande studieobjekt. Med foten nuddade hon en av provlådorna som låg under sätet. Hon gick aldrig någonstans utan ordentliga lådor att förvara prover i. Man kunde ha trott att allting redan var katalogiserat sedan länge. Men sen de lämnade Ter Vallon hade hon stoppat undan 50 olika växter, dubbelt så många insekter, samt skinnet och benen av en räv, 3 olika lärkor och inte mindre än 5 olika sorters jordekorrar som hon var säker på saknades i alla uppteckningar. Jag visste inte att du stod på vänskaplig fot med Alviarin, sa Corinne när de hade åkt en stund. Galina fnös. Jag behöver inte vara vän med henne för att veta att hon mådde bra när vi for. Nessun undrade om kvinnan var medveten om att hon plutade med läpparna. Det var kanske bara så hennes mun råkade vara formad. Men man fick lära sig att leva med det ansikte man hade. Tror ni att han verkligen visste, fortsatte Galina, att vi hade... Det är omöjligt. Han måste ha gissat. Nessun spetsade öronen, men hon fortsatte att trumma mot läpparna. Galina ville byta samtalsämne och var uppenbarligen nervös dessutom. Tystnaden hade varit så lång för att ingen ville nämna Althor och det inte fanns någonting annat att tala om. Varför ville Galina inte prata om Alviarin? De båda kvinnorna var ingalunda vänner. Röda systrar hade ytterst sällan vänner utanför sin egen Aja. Nessun stoppade undan frågan i ett eget litet fack i sin hjärna. Om han gissade skulle han kunnat göra sig en förmögenhet på nöjesfälten. Corinne var inte dum. Storvulen över alla rimliga gränser, men inte dum. Hur löjligt det än kan verka, måste vi utgå ifrån att han kan känna när en kvinna omfamnar Shaidar. Det skulle kunna vara katastrofalt, muttrade Galina. Nej, det är inte möjligt. Han måste ha gissat. Det är naturligt att en man som kan leda kraften förutsätter att vi skulle omfamna Shaidar. Kvinnans plutmun irriterade Nessun. Hela denna expedition irriterade henne. Hon skulle mer än gärna ha följt med om hon blivit tillfrågad. Men Jesse Bilal hade inte frågat. Jesse hade praktiskt taget föst upp henne på hästen. Det kunde förhålla sig hur det ville i andra Aja, men överhuvudet för de bruna systrarna borde inte uppträda på ett sånt vis. Allra värst var dock att Nessuns följeslagare stirrade sig så blinda på unge Althor att de tycktes ha glömt allting annat. Har ni någon uppfattning? Frågade hon tankfullt. Om den syster som närvarade vid vårt besök. Det måste inte ha varit en ACD. När hon besökte kungliga biblioteket hade 3 eilkvinnor dykt upp. Och 2 av dem hade kunnat leda kraften. Men hon ville se hur de reagerade. Hon blev inte besviken. Eller snarare, det var just vad hon blev. Corinne satte sig bara rakare. Men Galina spärrade upp ögonen. Nessun fick anstränga sig för att inte sucka högt. De hade befunnit sig bara några steg från en kvinna som kunde leda kraften och hade inte förnummit hennes närvaro bara för att de inte hade sett henne. Jag vet inte hur hon var gömd, fortsatte Nessun. Men det ska bli intressant att få veta. Det måste ha varit hans verk. En väv av Shaidar skulle de ha sett. De frågade inte om hon var säker på sin sak. De visste att hennes antaganden alltid stämde. Det bevisar att Moraine är i livet. Galina lutade sig mot ryggstödet med ett bistert leende. Jag föreslår att vi låter Beldane leta upp henne. Sen stoppar vi ner henne i källaren. Det får bort henne från Althor och vi kan ta henne med till Ter Vallon tillsammans med honom.
Jag betvivlar att han ens märker någonting så länge vi bara ser till att det ligger guld och glittrar framför näsan på honom. Corinne skakade eftertryckligt på huvudet. Vi har inte mer bevis än förut. Inte när det gäller Moraine. Det kan lika gärna röra sig om den mystiska gröna systern. Jag instämmer i att vi bör söka upp personen i fråga, men resten måste vi ta under moget övervägande. Jag tänker inte riskera allt det vi har planerat med sådan möda. Vi måste vara medvetna om att Althor står i kontakt med denna syster, vem hon nu må vara, och att hans önskan om mer tid kan vara en avledande manöver. Lyckligtvis har vi tid att ge honom. Galina nickade, om än motvilligt. Hon skulle gifta sig och slå sig till ro på en bondgård förrän hon riskerade planerna. Nishun tillät sig en liten suck. Bortsett från sitt storvulna sätt hade Corinne bara ett allvarligare fel. Nämligen att alltid säga vad som var uppenbart. Hon hade ett dugligt huvud när hon kom sig för att använda det. Och de hade tid. Återigen nuddade hennes fot en av provlådorna. Hur allting än artade sig skulle den avhandling hon tänkte skriva om Althor bli höjdpunkten på hennes liv.